Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Vår predikotext idag var evangelietexten som vi hörde läsas från Lukas evangeliets fjärde kapitel, verserna 31-37. Vi kommer inte att läsa den på nytt, men ni kan ha den i minne när ni hör dagens predikan. Söndagens tema är ju kampen mot mörkrets makter. Man kan säga att den här predikan har samma tema ganska långt. Kampen mot mörkrets furste eller mörkrets makter. Jesus hade varit i sin hemby Nazaret här innan, innan vår text. Direkt innan vår text så kom han från Nazaret. Där hade han predikat det glada budskapet för lärjungarna, eller för Nazarets invånare, för byborna där, eller staden. Det var ganska liten stad, men det var ju hans hemby, Nazaret. Han hade läst ur Jesajas bokrulle, som ni minns. Han hade läst att Herrens ande är över mig. Han har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. När han läst förklarar han för dem att det här profetordet gick nu i uppfyllelse inför deras öron. Men de ville inte riktigt tro det. För de såg, de ville ha Messias. Men inte han. De väntade på Messias. Men inte Josefs son. De såg blott timmermannens son som vi sjunger en psalm. Och i vrede över att Jesus försökte tillrättavisa dem för det här, så drev de honom ut ur synagogan. Försökte störta ner honom från en klippa som Nazaret, deras stad, låg på. Men som vi vet så var Jesus tid att dö inte ännu inne. Han gick rakt genom folkhopen. Och här glimmar Jesu gudom till lite. För de kunde inte hindra honom. De kunde inte stoppa honom. Han gick sin väg. Vår text idag följer direkt på den händelsen som vi redan sa. Om det är samma sabbat eller en annan i nära anslutning till den, det vet vi inte. Men det säger inte texten. Men vi vet att han nu är i en annan synagoga drygt 50 kilometer eller nästan 50 kilometer därifrån. Han är nere i staden Kapernaum. Den ligger i norra änden av Genesarets sjö. Genesarets sjö låg ju 211 meter under vatten, normalvattenytan, havsvattenytan. Så därför säger vår text idag att han kom ner till Kapernaum. Han hade varit upp på höjderna i Nazaret. Nazaret ligger ju mitt mellan Medelhavet och Genesarets sjö ungefär. Där är ju en hög höjd. Sen har han gått ner till Kapernaum, till Genesarets sjö som låg under havsvattenytan. Kapernaum blev ju också en hemstad för Jesus under hans verksamhet i Genesarets eller Galileen, där kring Genesarets sjö. Då höll han till ganska ofta i Kapernaum. Och Lukas skriver nu och berättar om Jesus, som vi vet, åt sin gode vän Teofilus. så har han med en del detaljer här som inte en vanlig jude behövde. Han behövde inte berätta det här för en vanlig jude. Teofilos var ju grek, eller han var en hedning, en konvertit, så han kände inte till Israel eller judendomen, desto bättre. Jag vet att Jesus gick ofta till synagogan på sabbaten, och det är också under sabbaten vid synagogorna som en hel del av berättelserna i Gamla testamentet utspelar, eller Nya testamentet utspelar sig. Och i dagens text så bemöts han av positiva reaktioner av folket. Det står att de var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt. Markus skriver i parallellstället: folket blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. De skriftlärda grundade sin lagtolkning eller sin undervisning av lagen på de äldste stadgar, medan Jesus i sin tur pratar i egen person. Han säger bland annat: ni har hört det sagt, men jag säger er. Och så vidare. Han pratar i jag-form istället för i vad man säger. Medan han undervisade dem så började en man som var besatt av en orin ande skrika. Han skrek: sluta, vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Den undervisning som Jesus framförde läste vi var kraftig och mäktig. Vi vet att Guds ord är skarpare än något tvegat svärd. Att det tränger in i människan, oberoende om människan vill det eller inte. Den här mannen hade en andebesättelse. Alltså det var en annan makt som styrde över honom. Det var en orin ande som styrde över hans liv. Och den orin anden kände sig hotad när han hörde Jesus predika och när han såg honom. Och det enda han kunde göra var att försöka skrämma iväg Jesus och hans och lärjungarna som följde med honom därifrån. Han kunde få folket att uppvigla sig på samma sätt som i Nazarets synagoga, där de hade drivit ut Jesus. Det var hans enda hopp att få stanna kvar i mannen. Då den orena anden, ja, det var han, det sättet han angriper Jesus på verkar lite märkligt. Han kom ju med sanningen. Den orena anden bekänner ju rätta saker om Jesus. Varför för inte Jesus en dialog med den här mannen, kan vi fråga oss. Han kunde ha fått det till ett riktigt fint vittnesbörd om han hade samtalat lite med honom. Så skulle alla som satt där fått reda på vem han verkligen var. Ja, varför gjorde inte Jesus det? Vi kan ju anta att Jesus satt eller stod långt och undervisade folket i synagogan. Och plötsligt började någon skrika där. Det måste ju vara en hemsk upplevelse för dem som var där att höra det här. Men vad skrek han egentligen om då? Ljuset vet vi att har ingen gemenskap med mörkret. Gud har ingen gemenskap med Satan. Ljuset segrar över mörkret. När man tänder en lampa i ett rum så blir det ljusare. Om det är en riktigt stark lampa så försvinner allt ljus, allt mörker. Jesus, som vi vet, var det starkaste ljus som någonsin tänds här på jorden. Det tändes när han föddes hit i världen. För oss människor såg han helt vanlig ut. Ingenting märkvärdigt. Han såg harmlös ut. Men för mörkrets furste var han aldrig harmlös. Så när det sanna ljuset, Jesus Kristus, och budskapet om honom möter mörkrets makter, så blir det en konflikt. Den här mannen var besatt av en oren ande. Så när den heliga ande sticker in sitt svärd, det ordet om nåd och förlåtelse kommer till den här mannen, så blir det uppror inom honom. Han förmår inget annat än den orena anden än att försöka åstadkomma kaos. Och när Jesus ryter strängt åt honom, tig, far ut ur honom, kastar anden om kulmannen mitt ibland dem och får ut ur honom utan att skada honom, läste vi. Anden kunde inte skada honom, lika lite som han kunde få tyst på Jesus eller få honom att lyda, att fara därifrån och låta honom vara kvar i mannen. Lika lite tillät Jesus honom att skada den här mannen. Vi frågade här tidigare varför Jesus inte för en dialog med den här mannen eller med den här orena anden. Han gör aldrig så, utan han befaller över dem. Han tvingar dem att lyda. Varför? Om vi känner till att mörkrets furste har ett mål. Han vill segra. Han vill ta över världen. Hur han gör det kvittar för honom. Om det är via halvt religiösa medel eller genom att skrämma människor med att Bibelns Gud är inte rättfärdig, han är inte sann, han är inte god. Ni måste hitta en annan Gud. Eller hur han gör det och får oss att tvivla på Gud, det är sak samma för honom. Han gav sig flera tillfällen på Jesus och hans lärjungar under deras verksamma tid. Han gav sig på Jesu lärjungar och Jesu efterföljare för flera tillfällen, som vi sa. Men han hade en gång drivit iväg dem alla, alla de 12 lärjungarna. Och han hade lurat Judas att hänga sig. Och han hade fått Jesus på knä på väg till Golgata. Nu trodde han, nu var jag på väg att lyckas. Snart är Jesus bara in i raden av många fejkmessiasar som hade kommit innan. Han behövde bara få Jesus att en enda gång synda eller en enda gång tvivla eller ge upp, ge vikarna lite. Tänk, vad hade Jesus med människorna i Kapernaum att göra, som den orena anden sa? Vad har du med oss att göra, frågade han. Vad hade Jesus med dem att göra? Han kunde inte lämna dem. När han gick de tunga stegen till Golgata, som var målet för hans människoblivande, då visade han dem vad han hade med dem att göra. Det var deras synder som gjorde att han kom hit. Han tog deras synder på sig. Den onde hade ingenting att säga till om. Jesus gjorde det fullständigt. Inte en enda liten detalj blev ogjort, utan allt var fullbordat. När han hänger på korset och ropar med hög röst: Far, i dina händer överlämnar jag min ande. Då var priset för hela världens synder betald. Ingenting fanns kvar att göra. Jesus hade fullbordat allt. Han hade uppfyllt lagen och lidit straffet för människornas synder. Gud var försonad och mörkrets furste var besegrad. Hans huvud var krossad. Hur är det? Finns det någon kamp idag? Har de kristna någon fiende att kämpa emot? Är kampen mot mörkrets furste en verklighet för oss i vår vardag. Har du upplevt någon kamp på sista tiden? En kristen kan hamna på två sätt utanför på himlavägen. Han kan hamna i världsligheten eller i lagiskheten. När man hamnar i dessa två diken eller dessa två avfarterna, så upphör kampen helt eller delvis. Den onda är till freds och vi själva tycker att vi har kontroll på situationen. Gammel Adam får mer utrymme. Han trivs nästan lika bra som diktator och slavdrivare i lagiskheten som han trivs i lössläpptheten i världen. Vägen till himlen är smal och ofta obekväm för oss att gå på. Vårt kött måste dödas med alla dess begär dagligen. Och hänsyn till alla andra människor är total på den vägen. Vi är ingen slav, förutom Kristi, men allas tjänare. Målet är livet här och nu. Målet är inte livet här och nu, utan himlen är vårt mål. Det vi möter av svårigheter och motgångar, som sjukdomar, ensamhet och utanförskap och ekonomiska nederlag, är medel som inte är orsakade av Gud. Men han använder dessa för att fostra oss att säga nej till ogudaktighet. Mörkrets furste har ingen makt över oss när vi vandrar på den vägen. På vägen Kristus. Han kan bara fresta och locka oss. Men han kan inte befalla oss att göra något. Det är vi själva som styrs av vår gammel Adam och våra kötsliga begär när vi syndar och låter oss lockas. Om himlen är målet och vi vandrar på vägen Kristus och tar dagen som Gud ger den, vilken makt har då mörkrets furste över oss? Är det inte först när vi börjar ifrågasätta Gud och hans goda vilja med våra liv som vår syn suddas och problemen börjar och vår kamp deltar? Månne Gud verkligen menade så? Månne han ännu ser mig? Månne han ännu hör mig? Kan han verkligen känna till min situation och hur jag har det? Ja, Gud har menat det som han har sagt i Bibeln. Och enligt bibelordet är du helt och fullt under Guds lopp. Han har sitt förstoringsglas på dig. Han har full koll på allt som sker i ditt liv. Det du blir dragen genom här och nu blir då för att det är den vägen som du ska för tillfället leva och förhärliga Gud. Till det som led svår förföljelse i Rom, skrev Paulus, som själv var svårt förföljd i sitt liv. Han skriver: jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och lite senare skriver han: men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjder eller djup, eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.